Sveriges Radio.
21 000 kronor, det är vad man fick betala för en groupie. Alltså ett gruppfoto tillsammans med Meghan, hertiginnan av Sussex. Men då fick man också meditation och inte bara det, utan även manifestation.
Men utan Meghan?
Ja, nej, då var hon inte med.
Var hon inte med. Nej. Det fanns också yoga, det fanns trendig ljudterapi och helt säkert en bricka med gröna smoothies. Och hade man då en VIP-biljett till den här tjejhelgen på lyxhotellet i Australien, då fick man också en liten pratstund med The Duchess.
Wow. Prins Harry och Meghan, de har ju varit tillbaka nu då till Australien på en... Vad ska man kalla det?
Ja, vad ska man kalla det?
Det finns ju ingen, varken australisk press, kungliga experter eller paret själva som riktigt är på det klara med vad det är det ska kallas, det de gör.
Nej, det såg ju väldigt mycket ut som ett kungligt besök, men det var ju såklart inte något statsbesök. Det var heller inte någon kändisturné.
Ja, och det är ju absolut inte någon renodlad välgörenhetsresa, för här krängdes det ju grejer till höger och vänster. Mm-hmm. Det fanns prislappar på både det ena och det andra.
Sydney Morning Herald, de hade ju ett förslag, ett ganska syrligt sådant. Det här prinsparet verkar använda Australien som en slags bankomat.
Och samtidigt så är det svårt att avfärda det faktum att folkmassor tog emot det här paret. Det jublades. På Bondi Beach så mötte Harry och Meghan överlevare från terrordådet. Det var starka möten, och där påmindes vi ju alla om att det här får faktiskt aldrig någonsin hända igen. Men frågan kvarstår faktiskt. Vad är Harry och Meghan 2026 och vad vill de? Det här är ett avsnitt av podden Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Ebba Kleberg von Sydow. Nu rapporterar alltså australiensiska Sky News att Harry och Meghan sägs ha tjänat 10 miljoner dollar på sina 4 dagar.
10 miljoner dollar. Det är alltså otrolig timpenning. Vi får återkomma till det, tänker jag. Det där kan inte jag bara släppa. Först och främst, Ebba, vi tar en liten titt i backspegeln. För Harry och Meghan har varit i Australien förut. Då var det väl 2018 och de var nygifta.
Ja, de var officiella kungligheter. Reste dit på uppdrag av Harrys farmor, drottning Elizabeth. Och det här var ju innan Megxit, innan Harrys självbiografi, innan Oprah-intervjun och alla de här storbråken i familjen. Och efter den här resan då 2018, då sa Harry faktiskt till Oprah att just den här Australienresan som de gjorde, den väckte tydligen starka reaktioner hemma på Buckingham Palace. För det var då, säger Harry då, det var då alla i familjen förstod hur fantastiskt hon faktiskt var på det här jobbet, och det gillade ju inte alla.
Och nu den här gången så handlade det alltså om en 4 dagars turné till Australien, och jag tänkte då att vi kallar det turné så länge helt enkelt, för det är fortfarande oklart vad det här var för någonting. Det påminner faktiskt misstänkt mycket om när kungligheter besöker länder. Mm. Och är det en regent som kommer åkande, då är det ju faktiskt ett statsbesök, men det är de inte.
Nej, och att det är just Australien, det väcker ju mycket känslor i Storbritannien. För Australien och brittiska kungligheter, de har ju en lång historia.
Hörru du, kungliga experten, kan man få en kunglig crash course?
Ja, men var det faktum att Australien har kung Charles som kung, det handlar ju förstås i grunden om brittiska kolonisationen, men kungliga besök, då får vi hoppa fram till 1867. Oj. När drottning Victoria, hennes son prins Alfred, blev den första brittiska kungligheten som besökte Australien någonsin. Så innan det, de bara tog. De var inte ens där. Mm. Det blev dramatiskt. Han blev alltså skjuten i ryggen på en picknick. Ett mordförsök som inte lyckades.
Wow.
Ja, dramatik.
Ja, men verkligen. Som sagt, han överlevde, så är det, vi är riktigt tydliga med det. Sen ser jag ju bilder på drottning Elizabeth den andra framför mig i Australien. Hon är ju väldigt ung, hon är där med sin man prins Philip. Härliga vippiga 50-talsklänningar.
Ja, alltså det var ju underbart och väldigt lyckat, man ju säga, för det var första besöket någonsin av en regerande monark då. Elizabeth och Philip, de besökte alltså 57 städer på 58 dagar. Smälte, Titti.
Det gör rätt för sig.
Ja, det sägs att nästan 3/4 av alla australier, helt enkelt, då 9 miljoner invånare, fick se henne med egna ögon.
Bra jobbat. Det är allt jag kan komma på att säga, för det här är faktiskt hisnande siffror. Nästa besök är Charles och Diana.
Ja.
De åkte ju dit på sin första officiella resa som gift par.
Ja, och det markerar ju också att det här är viktigt. Och William och Kate, de gjorde också då sin första resa hit som gift par. Här är ju lite av en trend, för Meghan och Harry, de gör ju då samma sak som nygifta, och då vad vi tror med ett helt kungligt liv framför sig. Men tji fick vi.
Ja, och nu återvänder de då, den här 4-dagarsvändan, 6 år efter att de har lämnat det brittiska kungahuset. Men de har ju kvar titlarna, hertig och hertiginna av Sussex. Och det, här blir det rörigt.
Ja, och det är ju så att kritiken har ju mycket handlat om att de beter sig som att de är på kungligt besök och att det provocerar. Och många, inklusive jag, har säkert i färskt minne att det här paret mer än någonting annat ville leva just privat.
They left England and the royal family because they wanted privacy, and then have spent all their time ever since making sure that they have the least privacy possible.
Australiensisk press, de nappade i alla fall direkt, för redan innan paret hade landat så drog ju debatten igång. Man började fråga sig, vem är det som betalar för säkerheten? Det är ju alltid en återkommande fråga kring Harry och Meghan. Skattebetalarna i Australien, visade det sig, stod för notan. Man skickade ut hundpatruller inför parets strandpromenad i Sydney till exempel. Tiotusentals australier skrev faktiskt under en namninsamling om att paret skulle stå för sina egna omkostnader.
Så blev det ju inte, och någon nota för det, de siffrorna har vi ju inte, men det är klart att det blev ju kostsamt. De rivstartade besöket med sjukhusbesök i Melbourne. Då var de på Royal Children's Hospital. Där var det barn uppradade, det var stora kramar, leenden och en Meghan oklanderligt snyggt iklädd australisk design. Och varför vi vet det här, det är då för att deras team skickar ut ett pressmeddelande precis efteråt om att hon personligen har valt just de här plaggen, och vill man köpa exakt likadana då så finns det köplänkar på den nya modeplattformen där hon har investerat och alltså samarbetat med.
Nej, men vänta, stopp nu, Ebba. Här har vi väl ett väldigt tydligt exempel på varför det här provocerar så mycket. Alltså, sjukhusbesök med kungligheter, jättestort pressuppbåd som fångar precis allting på bild. Det här, det är vi jättevana vid, det ser vi hela tiden. Men det är ju inte jätteofta Kate och gänget skickar ut klicklänkar på kläderna så vi kan slå till.
Nej, och de har ju ett annat jobb, ska vi för sig komma ihåg då. Vi ska också komma ihåg att det här var Meghan, inte Harry. För ja, kanske är det så att någon vill köpa hans skjorta, men då får man rätta reda på en sökning där själv. Förlåt, precis som du sa, Titti, det är lätt att bli lite ironisk här. Meghan, hon pratade också om en annan hjärtefråga, nämligen hur mycket nätmobbning och hat hon utsätts för.
Every day for 10 years I've been bullied and attacked, and I was the most troll person in the entire world.
Det här är ju fruktansvärt, men det är väl också dimensionen då att man sitter här och pratar om det här samtidigt som man cashar hem väldigt många miljoner dollar på sin sylt, sin matlagning, sina kläder och lever ett oerhört privilegierat liv. Det är då det blir lite svårsmält.
Paret, de hade faktiskt väldigt olika scheman på den här turnén. Harry, han höll tal på en konferens. Det handlade om psykisk ohälsa. De här biljetterna, de kostade uppemot 15 000 kronor. Men enligt uppgift så tar Harry inget arvode, utan alla intäkter den här konferensen gick till en organisation som jobbar mot då just psykisk ohälsa.
Och det här är verkligen en hjärtefråga för Harry. Det vet vi ju på riktigt, och han har också hyllats för sina insatser i att lyfta de här frågorna.
Och det här, det skulle man kunna beskriva som kungligt. För lite det här upplägget, det jobbar andra kungligheter med också.
I stor kontrast i det står ju den här omtalade tjejhelgen. För vi måste prata om den, Titti.
Det måste vi göra.
Ja, för här började ju skava för många ordentligt. Och här fick sig alla syrliga brittiska kungliga krönikörer en riktig fest.
She's going to be hosting this girls' weekend at a hotel in Sydney, 3-day event. People will pay up to $3,000 to maybe even be lucky enough to pose for selfies with Meghan, or as she's going around Australia saying, call me Meg, call me Meg.
Det var en slags retreat på ett lyxigt hotell alldeles vid stranden. VIP-biljetterna 21 000 kronor styck, och då var det då inklusive meditation, yoga, härliga smoothies och förstås då en intervju på scen med Meghan som man fick sitta och lyssna på. Helt utan telefoner och absolut strikt frågeförbud.
Nähä.
Jo, inga frågor.
Det här är i alla fall inte min idé om en drömhelg, men jag förstår att det skulle kunna vara det för väldigt många andra. För
mig... Nej, förstår du det, Titti?
Jo, men åka iväg på retreat och så, det gillar ju folk. Men, ja.
Sant.
Prislappen här är ju bortom magstark. Och vem betalar för en selfie? Alltså, det är
groupie.
Tufft. Ja, just det, det blev ju också en groupie. Man är ju inte själv då på bilden med Meghan.
Nej, det tog det för lång tid. Från gästade den här helgen i exakt 120 minuter. Och alla fick då lämna in sina mobiler. Det var liksom extremt noga med detta. Och jag noterade också en lite intressant grej. Det var en australisk journalist som rapporterade om att en person som jobbade då i deras organisation och verkligen var ett genuint Meghan-fan och liksom, du vet, sett varenda avsnitt. Hon köper en biljett, sen får hon ett vänligt men bestämt mejl om att hennes pengar har återbetalats. Hon får tyvärr inte komma, helt enkelt eftersom de då antar att hon jobbar med att bevaka det här. Och då är man inte välkommen.
Sen vill jag ändå lyfta, det fanns stunder som faktiskt var väldigt rörande. Paret träffade vid ett tillfälle överlevare från terrorattacken på Bondi Beach som ju inträffade förra året. Det här kan man liksom inte vara cynisk faktiskt, för trots all kritik så blev det här, ja, det blev väldigt tydligt vid det här tillfället att de här två ändå har med sig något, de levererar någonting. De har förmågan att sätta ljus på viktiga frågor, och det här är ju angeläget.
Ja, så det är verkligen andra sidan av det. Sen blir det också tydligt här att det är knepigt att jobba med såna här frågor. Inte just detta som du nämnde, utan de här kommersiella sakerna just med kungliga titlarna, utan då att vara en del av det arbetande kungahuset.
Är allting Meghans fel, och varför har hon fått rollen som den onda?
Och varför får det här paret så ohyggligt mycket kritik?
Kan de vinna, eller ska de bara försvinna? Helle Schunnesson, kulturjournalist med fokus på popkultur. Välkommen till Monarkerna.
Tack snälla.
Ge oss ditt spontana intryck av Harry och Meghans Australien-turné.
Ja, shit. Om man ska tänka på rubrikerna så har de ju varit väldigt kritiska, får man säga, till liksom allt möjligt de har gjort. Men jag tycker när jag har kollat på sociala medier att det också har känts som att de har varit väldigt välkomna av publiken. Så att det är väl lite blandat, men den mediala bilden får vi väl säga är ganska negativ.
Det sägs ju att brittiska tidningar var tionde minut under de här fyra dagarna har publicerat en negativ artikel.
Alltså, det är så stressigt att tänka på.
De har legat i.
Meghan har ju verkligen försökt att bygga upp sitt eget varumärke. Det är lifestyle, det är matlagning i glossigt ljus, det är poddar omkring sylt och choklad. Helt enkelt som en då kändis eller influencer. Vad säger du? Är hon bra på det här? Är hon en bra sån här?
Nej, men det går väl ganska dåligt. Jag har funderat så himla mycket på varför det går dåligt. För att jag menar, hon var ju skådis innan hon gifte sig med Harry, så att egentligen att hon skulle ge sig in i sådär Netflix och podcastande, inte så långsökt liksom. Och sen så är det ju nu det här lifestyle och hennes speciella sylt. Det är för många olika saker. Man fattar inte vad som är kärnan i Meghan. Och det tänker jag, för att jag har försökt liksom jämföra med vad jag tänker om andra influencers eller kändisar. Man stör ju sig när någon är en sellout. När man tycker att deras olika projekt, det går bara ut på att tjäna så snabba pengar som möjligt. Nu sätter jag mitt namn på det här varumärket och nu lanserar jag det här, den här designen och sånt. Så tycker man bara, men det där är ju inte du. Och det är kanske det som är lite känslan med Meghan, att det är lite för många olika saker och ingenting som det känns som att hon riktigt bottnar i. Kanske är de bättre på en sån här kunglig turné än på att liksom kränga sylt, jag vet inte.
Om vi tittar på Harry då, vad är hans roll i... ska vi säga varumärket Meghan och Harry?
Ja, det är väl han som står för den kungliga auran. Men jag måste säga att jag har också stört mig väldigt mycket genom åren på hur han, som ofta målas upp som att han är något, liksom ett offer för den här hemska Meghan som har dragit honom från familjen. Det blir ju en jättekonstig liksom bild av dem som ett par när han själv har uttalat sig om vad han tyckte var jobbigt med att vara i liksom kungafamiljen med sin uppväxt, relationen till pappan och sådär. Han blir ju på något sätt lite passiv, känns det som. Det är hon som är stjärnan av de två ändå, får man väl säga.
Det blir ju väldigt tydligt här i Australien att han verkligen är liksom tillbakadragen. Mm, som någon slags accessoar bara.
Precis, han är hennes liksom lite så här arm candy, och sen så bidrar han ju då med lite royal glitz and glamour.
Men hon har ju verkligen fått rollen i media som den här onda kvinnan som tog den oskyldiga prinsen från alla britter. Det är ändå viktigt att komma ihåg hur älskad prinsessan Diana var, och därmed hennes små älsklingar till söner också. Och så kommer då den här boven i dramat, Meghan. Varför blir det så här? Är det liksom en unken storytelling det här?
Det är väl jättemycket sexism. I guess att kvinnor liksom ses då som... Ja, men, och ofta kanske också är projektledaren, mannen är lite passiv, och då tycker man att nej, men han kan väl inte möjligt ta några beslut om sitt eget liv.
Nej, det är lite så här, vi kan inte bo kvar här, säger han. Hon bara, okej, ska vi flytta till USA då? Ja, då gör vi det.
Ja, men precis. Om du är mega olycklig varje dag, ska vi göra någonting åt det? Men jag tyckte det var så himla intressant nu. Ni vet det här dramat med Beckham-familjen som har pågått där den vuxna sonen Brooklyn har brutit med föräldrarna enligt egen utsago till stor del på grund av hur de har behandlat hans då nya fru, deras äktenskap. Och det är lite exakt samma narrativ där, att den här Nicola då, Brooklyns unga fru, det är hon som har liksom vänt honom mot familjen, och det är någonting med de här kvinnorna som kommer in och så bryter de ordningen. Liksom en pojke, en man, han ska ju vara mammas pojke mest av allt, och så kommer det in någon annan kvinna och stjäl honom. Det är ju något också lite icke i det, att man bara, men det är väl jättebra att Harry får leva sitt eget liv. Och det är ju också lite spännande om man jämför Meghan med Diana. Hon var ju också normbrytande. Hon gjorde ju också massa saker som ingen i kungahuset hade gjort tidigare. Jag blir alltid så nyfiken, så här, hur hade hon sett på Meghan? Hur hade hon sett på att Harry hade slagit sig fri?
Och vad hade hon gjort idag också om hon hade levt? Hon hade ju säkert i allra högsta grad varit någon form av influencer.
Exakt.
Alltså jobbat med varumärken, för det var ju faktiskt det hon gjorde.
Ja, men precis. Det är ju lite att hon, vilket såklart blir det ju så när man liksom går ur tiden på det sättet, att det blir lätt att få en helgonförklaring. Men ja, hon hade väl också haft en Netflix-show och gjort sylt om hon hade varit här idag.
Ja. Men det är ändå spännande. Jag tänker på liksom Yoko Ono, och jag tänker på Wally Simpson, för att prata kungligt, att det blir alltid den här. Hon var ju också den frånskilda hemska amerikanskan som kom och tog prinsen. Vi kanske vill ha den här typen av sagor och nostalgi.
Ja, och det är ju också intressant det där med, om man tänker att mannen alltid liksom målas upp som den naturliga ledaren, men när det då kommer in någon sån här liksom som någon sorts Disney-skurk-kvinna som har förtrollat honom, då förlorar de plötsligt all det där ledarskapet och agensen och bara går i koppel. Mm. Det är väl en liksom story som vi är vana vid att se och känner igen, och som, ja, men som säljer löpsedlar.
Det finns ju många skildringar om hur hon inte tog till sig de kungliga traditionerna, att hon liksom inte respekterade dem, att hon på fullt allvar inte förstod att hon måste niga varje gång drottning Elisabeth klev in i ett rum, att hon liksom skojade lite om såna här saker. Det kanske kan vara anledningen till att folk har svårt att liksom ta in henne. Alltså hon inte riktigt förstod vad det var för spelplan hon hade accepterat att kliva in på.
Men det tror jag. Och jag tror att de som är allra mest emot henne, det är väl de som har en stark relation till kungahuset, som bryr sig om kungahuset, som tycker att det är viktigt. Annars så tror jag att folk har svårt att förstå vad det egentligen är hon har gjort. Men sen så tror jag att både Harry och Meghan, alltså det jag mest av allt önskar för dem, det är att de ska skaffa en ny PR-person. För det är som att ingenting de gör riktigt lyckas. Allting blir lite så här pajigt och lite pinigt. Hade de valt att göra en grej och gjort den riktigt bra, då tror jag att folk över hela världen skulle kunna respektera dem för det. Men att det blir väldigt mycket att de sätter sig själva extremt mycket i fokus. De gör liksom serier som handlar om dem själva, och de gör podcastar. De är väldigt mycket i fokus. Att det blir liksom, de lyckas inte riktigt få en att förstå vad som är deras värde utanför den här berättelsen. För att at some point måste man ju också släppa berättelsen om att vi har lämnat kungahuset och det är synd om oss.
Men de kanske inte riktigt vet vad det är, för att här är ju kärnan i kritiken mot dem som många återkommer till, att de sitter i alla dessa möten och de har dessa idéer om att de vill göra stora saker, och alla andra i rummet frågar så här, men vad? Men vad är det de vill göra? Vad är det de vill säga? Att de inte riktigt är på det klara med det?
Nej, de kanske inte kan någonting. Alltså, de kanske aldrig har liksom levt riktiga liv. Meghan kanske skulle kunna vara skådis, men det känns som att den rollen kanske är lite för liten för henne nu. Det måste vara, hon måste vara en executive producer. Det måste vara något lite higher up. Harry, vad har han liksom någonsin gjort? Ja, men han har ju varit då i, ja, men i liksom militären och sådär. Om det är någonting som det känns som att han bottnar i, då är det väl när han gör de här grejerna. Det här Invictus Games, där han uppmärksammar veteraner och, ja, men liksom den där sortens grej. Ja, men han är bra i den rollen.
Vad är det då Meghan missar när hon ändå försöker göra den här typiska kändisformen? Alltså hon är lite härligt relaterbar men ändå så där ouppnåeligt glamorös. Alltså Kim Kardashian gör det, Beyoncé gör det, Taylor Swift gör det. Men för Meghan, det verkar ju, det är ju något som inte funkar.
Det är jättesvårt att säga exakt vad det är. Det kanske är någonting i liksom ett mellanting mellan en vanlig kändis och sen så den här helt otroligt ouppnåliga bilden vi har av kungligheterna. Var passar hon in i det där? De är ju inte relaterbara. De är ju inte det. De kanske ska sluta försöka vara det och hitta liksom, vad är er grej som ni är bra på och som ni faktiskt kan få respekt för när ni gör.
Mm. Men om man då gör en jämförelse med prinsessan Märta Louise och shamanen. Hon är ju fortfarande, alltså hon tillhör ju kungafamiljen och hon har sin prinsesstitel, även om de väl hotar med att ta den hela tiden eftersom hon missköter sig. Men har de hittat sin grej?
Åh, vilken bra fråga. Men tror du inte att det också är för att liksom, det brittiska kungahuset är mycket mer, folk har mycket mer åsikter om det. De är som, liksom, det brittiska folket är så sjukt besatta av sina kungligheter. Där det känns lite som i Norge att allt de håller på med, man bara så, jaha, okej, den här grejen nu också. Mm. Kör, I guess. Alltså, jag tror inte att deras, liksom, de är inte lika befästa i folksjälen. I England så är de ju... Men det går inte att förstå liksom, hur besatta de är av kungahuset.
Det är också en del av kulturen på ett annat sätt. Verkligen. Man accepterar att det är kungliga traditioner, de ska bara göras. Och sen ska vi väl ändå säga det, att de har ju tappat en del på senare år. De har lite tufft, det är uppförs.
Det får man verkligen säga.
Skulle du säga att Meghans stjärna är på väg att slockna, eller har hon fortfarande en chans att liksom göra en karriär av detta?
Jag tror de har en chans, för om det är någonting de inte gör så är det att ge upp. Alltså de fortsätter, de kommer köra sin grej. Och ja, nu har det blivit sjukt mycket kritik kring den här liksom, turnén i Australien. Samtidigt så tycker jag man kan argumentera för att okej, men om de inte ska vara, liksom, finansiera sin livsstil med hjälp av skattemedel, då är det väl jättebra att de gör såna här kommersiella samarbeten. Det är ju det man måste göra i så fall. Men jag tror att de måste hitta sin grej, sin nisch. Det känns som att hon vill vara liksom Oprah eller Michelle Obama eller Gwyneth Paltrow, men hon har inte det bagaget för att lyckas liksom vara den ikonen. Jag vill börja mindre, gör något litet liksom, och sen så bygga upp respekten. Men jag vet du vad, jag hejar på dem. Alltså. De behöver en ny PR-person mest av allt.
Men det som är gemensamt för de här kvinnorna som du nämner, Oprah, Michelle Obama och så vidare, det är ju kanske att de har ett tydligt why, ett tydligt varför som de jobbar med. Och själva så kommer de liksom lite i andra hand. Här handlar det ju ofta väldigt mycket om henne kanske och hennes känslor snarare än om en hjärtefråga.
Ja, men så tror jag verkligen det är. Och om det är någonting som jag tycker man kan känna med kändisar generellt, oavsett om de är kungligheter eller skådisar eller influencers, det är klart att vi kan empatisera med det som är svårt med att vara en offentlig person, men du är en av de mest privilegierade människorna på jorden. Ditt liv är inte lika svårt som de som följer dig, som liksom inte vet hur de ska betala hyran nästa månad. Den liksom empatin tar slut.
Sen finns det ju alltså pengar, absolut. Det är säkert trevligt att få tillskott, men det finns ju en rejäl förmögenhet. Om man tittar på prins Harry så ärvde ju han ungefär 100 miljoner motsvarande svenska kronor av drottningmodern. Han ärvde också en rejäl sudd med miljoner efter sin mor. Mm. Så att nog finns det pengar om de skulle vilja stänga dörrarna. Men det där med att vilja vara i fred är en sak. Men samtidigt så lockar ju offentligheten, för man vill fortsätta liksom finnas, tänker jag, i folks sinne.
Det ska de väl få göra, men så länge du liksom lever ditt liv i offentligheten, då öppnar du också för kritik om hur du gör det. Mm. Men de måste liksom släppa lite sin underdog-position. De är inte underdogs.
Om du fick coacha Meghan, vad ska hon då satsa på? Ska hon liksom bli syltdrottningarnas syltdrottning, eller ska hon satsa på feminism, på matlagning, blommor? Vad ser du? Vad är hennes nisch?
Jag skulle släppa hela lite lifestyle och matlagningsgrejen, för jag fattar inte på vilket sätt hon har någon expertis inom det området. Ja, typ feminismgrejen, psykisk ohälsa, och sen så plocka ur sig själv ur samtalet lite. Alltså att säga, okej, men lyft dem du vill lyfta då. Vad är det du vill göra då? Vill du hjälpa utsatta kvinnor? Vill du hjälpa kvinnor komma in i affärsvärlden? Alltså hitta den nischen, och sen så använd då de resurserna du har, pengar, kontakter, nätverk, för att bygga det. Nej, alltså jag får panik av den här sylten. Hon måste verkligen sluta med den.
Helle, om du tar en titt på Meghans sociala medienärvaro, vad är din dom?
Jo, men på Instagram till exempel så har hon ju 4,5 miljoner följare, vilket kan låta mycket, men i kontexten av att vara en global superstjärna är väldigt lite. Om vi jämför med några av de största så ligger väl de där runt liksom 350-400 miljoner. Kylie Jenner, den yngsta Kardashian-Jenner-systern, hon har nästan 400 miljoner följare. Så att där är det ju liksom...
Alltså, borde Meghan vara lite stressad?
Kaffepengar.
Ja, faktiskt. Ja.
Och varför tror du?
Men jag tror att hon är väl inte riktigt tillräckligt personlig, och hon har ju då inget kommentarsfält till exempel, och vill man bygga sig själv som en liksom någon som att relatera till, någon man vill handla av, då måste man ju också bygga community. Det är ju det som de liksom som är störst i sociala medier är så bra på, de bygger community.
Även... till och med alla hov och kungahus har ju öppna kommentarsfält.
Exakt.
Ja, men precis, och även om man inte kan sitta och svara på varenda kommentar så borde det ju finnas där. Men det är väl då att hon liksom har upplevt att hon får för mycket kritik i sociala medier och har valt att ta bort det. Men då försvinner också lite poängen med att ha sociala medier.
Jag har en väldigt hypotetisk fråga. Mm. Om Harry och Meghan skiljer sig, finns det något hopp för Harry att kliva in i sin kungliga roll igen? Det är inte riktigt popkultur det här, men du får tänka vilt och fritt.
Jag tänker att sekunden om de skulle skilja sig, så ringer han hem och så kommer de öppna armarna och säga, åh, äntligen är du av med henne. Och vi visste att det var aldrig du, det var bara hon. Och så kommer det vara liksom...
Jag menade bara nu på jul.
Lill Harry, han kommer alltid vara välkommen hem igen.
Ja, den som lever får se, helt enkelt. Helle Schunnesson, stort tack för att du kom till Monarkerna.
Tack snälla för att jag fick komma.
Nu är det dags för lyssnarfrågan. Den kommer ifrån signaturen Nyfiken.
Oh, det blir man nyfiken på.
Exakt. Jag har sökt men inte lyckats få svar på vilken typ av cancer Kate, alltså William av Storbritanniens fru, egentligen hade. Vet man det? Var det i så fall något allvarligt, om man nu kan säga så? Det undrar alltså Nyfiken.
Kort svar på det, Titti.
Vi vet inte vilken cancerform det handlade om när det gäller prinsessan Kate.
Och vi kommer förmodligen inte heller få veta det. Alltså det vi vet är att det här upptäcktes då, cancern, i samband med en bukoperation som hon gjorde i januari 2024. Sen blev det ju det här jättedrevet kring att hon då försvann helt tills hon i mars går ut och berättar om sjukdomen. Sen i september samma år 2024 så får vi veta att behandlingen är avslutad.
Det är vad vi vet om detta. Om du sitter där nu och ruvar på en fråga till Monarkerna, mejla in den monarkerna@sr.se. Något som verkligen var roligt på riktigt, det var ju att Meghan blev inbjuden till ett av Australiens mest populära tv-program, MasterChef Australia. Hur coolt!
All the way from sunny California, please welcome to MasterChef Australia, the Duchess of Sussex, Meghan Markle!
Åh nej, alltså stackars programledaren.
Åh nej.
Det blev nog en bassning efteråt. Hon säger Meghan Markle. Alltså det gillar hon inte.
She's Meghan Sussex now.
Herregud. Vet du, jag tänker dock att hoppas att prins Carl Philip blir lite inspirerad. Kan vi se honom i något sånt här matlagningsprogram? Håller med, det har något härligt. Han är ju på årets kock, eller hur? Han delar ut det. Mm. Bara förra året så blev han ju typ nedsprutad med champagne i ansiktet. Till och med det tar han bra, för han älskar det.
Inte missnöjd alls.
Han
faktiskt.
Är väl en foodie?
Han ger ju ett bestämt intryck av att vara det. Så att snälla, snälla prins Carl Philip, låt oss få se dig i ett matlagningsprogram. Eller kanske hela kändis-Sverige bakar.
Ja, varför inte? Vet du, det känns också lite bra att vi avslutar det här programmet där vi är lite kritiska kanske med att säga att Meghan ändå, här leder hon vägen.
Här leder hon vägen. Du har hört ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Ebba Kleberg von Sydow.
Producent, det är Louise Malmberg.
Förlåt, I'm Kleberg now.